From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu pressrumssessionen av den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Musik under det här mötet får vi från en pressrumskör från Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you to the...
Bröder, vi välkomnar er till prästerumsmötet under den 185:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Det här mötet sänds via satellit till prästerumsbärare som samlats på många platser runt om i världen. För musiken under det här mötet står en prästerumskör från Brigham Young University under ledning av Ronald Staheli med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga For the Strength of the Hills. Inledningsbönen får vi sedan av broder David L. Beck, som idag avlöstes från uppdraget som unga mäns generalpresident.
Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi är tacksamma för möjligheten att samlas till den här prästerdömssessionen som dina tjänare. Och vi är tacksamma för dina tjänares hängivenhet och förberedelser. Välsigna dem med din kraft när de delar med sig av budskap. Och må vi alla trofast agera på det som vi hör. Och vi är tacksam för din son Jesus Kristus. Må vi alltid minnas honom. Och må vårt tjänande i prästerdömet vara mer likt hans. För att tjäna dig och dina barn överallt. Fader, vi älskar dig. Och vi uttrycker vår tacksamhet till dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with on this day.
Kören sjunger nu för oss denna dag av fröjd och glädje. Efter sången har vi nöjet att höra från äldste M. Russell Ballard i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldste Ulysses Suarez i presidentskapet för de 70:s korum. Han ska hålla talet på sitt modersmål portugisiska. Broder Larry M. Gibson, som den här eftermiddagen avlöste som första rådgivare i Unga Mäns presidentskap, talar sedan till oss.
One of the great pleasures I enjoy as I travel throughout the world is the opportunity.
Ett av de stora glädjeämnena med att resa runt i världen är tillfället att träffa och hälsa på våra missionärer. Dessa fantastiska äldster och systrar utstrålar Kristi ljus. Jag inspireras alltid av deras kärlek till Herren Jesus Kristus och av hur hängivet de tjänar honom varje gång jag skakar hand med dem och känner deras enastående ande och tro, säger jag till mig själv. Dessa våra underbara söner och döttrar är verkligen ett mirakel. Under generalkonferensens presidentsmöte i oktober 2002 utmanade jag biskopar, föräldrar och blivande missionärer att höja ribban för heltidsmissionärer. Jag sa då, vad vi nu behöver är den bästa generationen missionärer i kyrkans historia. Vi behöver värdiga, kvalificerade, andligt starka missionärer. Vi behöver hela ett hjärta och en själ. Vi behöver livfulla, tänkande, ivriga missionärer som vet hur man lyssnar till och följer den helige andens viskningar. På många sätt möter vi större utmaningar i världen idag än vi gjorde för 13 år sedan. Våra unga män och kvinnor har fler sidospår som kan avleda dem i förberedelserna för både en mission och ett framtida lyckligt liv. Tekniken har utvecklats och nästan alla har tillgång till mobila enheter som kan fånga Guds mänskliga familjs uppmärksamhet på både gott och ont. Ikväll talar jag till nuvarande, framtida och återvända missionärer och till alla unga ensamstående män i kyrkan. Jag ber att ni ska förstå och noga tänka på det jag har att säga till er under er färd genom de här spännande och krävande åren i ert liv. Under kyrkans tidiga dagar intervjuades varje missionär av en generalauktoritet innan han eller hon åkte ut på missionsfältet. Idag intervjuas ni inför en mission av er biskop och stadspresident. De flesta av er går genom hela livet utan att bli intervjuade av en generalauktoritet. Det här speglar helt enkelt verkligheten i en global kyrka med mer än 15 miljoner medlemmar. Jag vet att jag talar för mina bröder när jag säger att jag önskar att det var möjligt för oss att känna er alla personligen och kunna tala om för er att vi älskar er och stöder er. Som väl är har Herren gett oss möjlighet att nå er. Det är till exempel en medlem av de 12 forum som tilldelar varje missionär hans eller hennes mission. Även om det här görs utan en traditionell intervju ansikte mot ansikte, så gör kombinationen av teknik och uppenbarelse att det blir en upplevelse som är både nära och personlig. Låt mig berätta hur det går till. Ditt foto kommer upp på en dataskärm tillsammans med viktig information från din biskop och stavspresident. När din bild visas ser vi dig i ögonen och går igenom dina svar på frågorna i missionärsrekommendationen. Under det korta ögonblicket känns det som om du är där och svarar oss direkt. När vi ser på din bild litar vi på att du på alla sätt har tagit dig över den här höjda ribban och har vad som krävs för att bli en trofast, framgångsrik missionär idag. Sen tilldelar vi dig med Guds andes kraft och under president Thomas Månssons ledning en av kyrkans 406 missioner världen över. Nej, det är inte detsamma som en personlig intervju ansikte mot ansikte. Men nästan. Videokonferenser är ett annat sätt att nå ut till kyrkans ledare och medlemmar som bor långt från kyrkans huvudkontor. Med tanke på det här vill jag att de av er som förbereder sig för mission, de som är hemvända och alla ni unga vuxna ska tillbringa några få minuter med mig som om vi hade ett personligt videosamtal just nu. Se på mig ett par minuter som om du och jag var de enda i rummet var du än befinner dig ikväll. Jag för min del tänker mig att jag ser dig in i ögonen och noga lyssnar på hur du besvarar några frågor som jag tror ska berätta mycket om djupet av ditt vittnesbörd och din hängivenhet mot Gud. Om jag får omformulera vad jag sa till missionärerna för 13 år sedan. Vad vi nu behöver är den bästa generationen unga vuxna i kyrkans historia. Vi behöver hela ert hjärta och er själ. Vi behöver livfulla, tänkande, ivriga unga vuxna som vet hur man lyssnar till och följer den heliga andens viskningar när ni möter de dagliga prövningar och frestelser som det innebär att vara en ung sista dagars helig idag. Med andra ord är det dags att vi höjer ribban, inte bara för missionärer utan också för hemvända missionärer och för hela er generation. Vill du därför i ditt hjärta begrunda svaren på de här frågorna? Studerar du skrifterna regelbundet? Knäböjer du och talar med den himmelske fader i bön varje morgon och varje kväll? Fastar du och ger faste offer varje månad, även om du är en fattig, kämpande student som inte har tid eller råd att ge så mycket? Tänker du djupt på frälsaren och hans försoningsoffer när du ombes förbereda, välsigna, dela ut eller ta del av sakramentet? Deltar du i dina möten och strävar efter att helga sabbatsdagen? Är du ärlig hemma, i skolan, i kyrkan och på jobbet? Är du mentalt och andligt ren? Undviker du att titta på pornografi eller hemsidor, tidningar, filmer, appar och så vidare som Tinder, Snapchat, som om det vore genant om dina föräldrar, kyrkans ledare eller frälsaren själv såg? Är du aktsam om din tid genom att undvika olämplig teknik och sociala media, inklusive tv-spel som kan avtrubba din andliga känslighet? Och finns det något i ditt liv som du behöver ändra och rätta till från och med ikväll? Tack! Tack ska du ha för det här korta personliga samtalet. Jag hoppas du besvarade alla frågorna ärligt och eftertänksamt. Om du märker att du brister i någon av de här enkla principerna så uppmanar jag dig att modigt omvända dig och ändra ditt liv så att det stämmer med en rättfärdig lärjunges evangelienormer. Nu, mina bröder, vill jag ge er några fler råd som kan hjälpa er få ett vittnesbörd om evangeliet djupt i ert hjärta och er själ. Jag vill påminna hemvända missionärer om att fortsätta med era förberedelser för livet och för en familj. Hemvänd missionär betyder inte pensionerad mormon. Som hemvänd missionär borde du verka med iver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet. Använd de färdigheter du lärt dig på missionen för att välsigna människor omkring dig varje dag. Byt inte fokus från att tjäna andra till att enbart fokusera på skola, arbete eller sociala aktiviteter. Hitta istället en balans i livet med andliga upplevelser som påminner om och förbereder dig för att dagligen hjälpa andra. Under missionen lärde ni er om vikten av att besöka människor i deras hem. Jag hoppas att alla våra unga vuxna, oavsett om ni varit heltidsmissionärer eller inte, förstår vikten av att besöka ensamma, sjuka eller modlösa. Inte bara som ett uppdrag utan genom uppriktig kärlek till er himmelske fader och hans barn. De av er som förbereder sig för en mission uppmanar jag att delta i och ta examen från seminariet. Ni unga vuxna bör skriva in er i institutet. Om ni går i en av kyrkans skolor, ta då en religionskurs minst varje termin. Under det här viktiga skedet av missionsförberedelser eller förberedelser för ett evigt äktenskap och ett vuxna liv måste ni fortsätta finna vägar att lära och utvecklas och ta emot inspiration och vägledning genom den heliga anden. Om ni noggrant och under bön studerar evangeliet genom seminariet, institutet eller religionsundervisning kan det underlätta er målsättning. Om ni går i en av kyrkans skolor eller på universitetet eller inte, tro inte att ni är för upptagna för att studera evangeliet. Seminariet, institutet och religionskurser skänker balans åt livet och bidrar till er världsliga utbildning genom att ge ännu en möjlighet att studera skrifterna och profeternas och apostlarnas lärdomar. Det finns 4 enastående nya kurser som jag vill uppmana alla unga vuxna att utforska och delta i. Och glöm inte bort att kurser och aktiviteter som erbjuds i era lokala institut eller center för unga vuxna också kan vara en möjlighet för er att umgås med andra unga män och unga kvinnor, att lyfta och inspirera varandra när ni lär, växer andligen och umgås tillsammans. Bröder, om ni vill lägga undan era mobiltelefoner och faktiskt se er om lite, kanske ni till och med finner er framtida eviga livskamrat. Vilket leder mig till ett annat litet råd som ni säkert visste skulle komma. Ni unga vuxna behöver dejta och gifta er. Sluta skjuta upp det. Jag vet att vissa av er är rädda för att bilda familj. Men om ni gifter er med rätt person vid rätt tillfälle på rätt plats, så är det ingenting att vara rädd för. Faktum är att många problem ni möter kan undvikas om ni verkar med iver för att rättfärdigt dejta, uppvakta och gifta er. Skicka inte sms. Använd er egen röst för att presentera er för Guds rättfärdiga döttrar som finns runt omkring er. Om hon faktiskt hör en mänsklig röst, kanske hon blir så chockad att hon säger ja. Jag vittnar för er, mina bröder i prästadömet, att Herren Jesus Kristus kan hjälpa oss rätta till allt som behöver rättas till i våra liv genom sitt försoningsoffer. Ikväll, när vi förbereder oss för att fira påsksöndagen imorgon, ber jag er att tillsammans med mig stanna till och minnas Kristi försoningsgåva. Kom ihåg att vår himmelske fader och vår frälsare Jesus Kristus känner er bäst och älskar er allra mest. Genom försoningen tog återlösaren på sig våra bekymmer, smärtor och synder. Världens frälsare kom att förstå oss alla personligen när han upplevde våra krossade drömmar, utmaningar och tragedier genom sitt lidande i Getsemane och på korset. Han dog som en sista kärleksgärning för vår skull och lades i en ny grav på den ödesdigra natten. På söndagsmorgonen uppstod Jesus från de döda, lovade nytt liv för var och en av oss. Den uppståndne Herren gav sina lärjungar i uppdrag att lära alla att ha tro på Kristus, omvända sig från synd, döpas, ta emot den helige andens gåva och uthärda till änden. Bröder, vi vet att Gud, vår fader och hans älskade son besökte profeten Joseph Smith och genom honom återställde Jesu Kristi evangeliums fullhet. Var starka, bröder. Håll Guds bud. Herren Jesus Kristus har lovat oss att allt som vi önskar i rättfärdighet skall bli vårt. Kyrkans ledare räknar med er. Vi vill att var och en av er unga vuxna ska förbereda sig för att gifta sig, tjäna och leda i kommande dagar. Och jag ber om detta i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje, os portadores do sacerdócio de Deus de toda a igreja.
Jag är ödmjukt tacksam för möjligheten jag har att tala inför er idag. President Thomas S. Monson har sagt: världen kan ibland vara en skrämmande plats att leva i. Samhällets moraliska väv tycks rämna med skrämmande hastighet. Ingen ung eller gammal eller mittemellan slipper undan påverkan av sånt som kan dra oss neråt eller förgöra oss. Men vi behöver inte förtvivla. Vi är inbegripna i ett krig mot synden. Det är ett krig vi kan och ska vinna. Vår Fader i himlen har gett oss redskap vi behöver för att göra detta. Var en av oss, ung och gammal, märker dagligen av det krig som president Monson nämnde. Motståndaren och hans änglar försöker leda oss vilse. Deras avsikt är att få oss att avvika från de förbund som vi ingått med Herren, så att vi förlorar vår eviga arvedel ur sikte. De känner väl till vår himmelske faders plan för sina barn. För de var tillsammans med oss vid det stora rådet i himlen när allt lades fram. Och de försöker utnyttja våra svagheter och brister och bedra oss med mörkets dimmor som förblindar ögonen och förhärdar människobarnens hjärtan och leder den bort på breda vägar så att det förgås och går förlorade. Trots det motstånd vi möter är detta, som president Monson har sagt, ett krig som vi kan och ska vinna. Herren litar på vår förmåga och beslutsamhet att göra det. Skrifterna innehåller oräkneliga exempel på människor som har vunnit sina krig även i mycket svåra situationer. En av dessa är överbefälhavare Moroni i Mormons bok. Denna märkliga unge man hade modet att försvara sanningen i en tid när det fanns många tvister och krig som riskerade hela den fitiska nationens överlevnad. Trots att Moroni klarade sina förpliktelser på ett lysande sätt förblev han ödmjuk. Denna och andra egenskaper gjorde honom till ett kraftfullt redskap i Guds händer vid den tiden. Profeten Alma skrev att om alla män hade varit som Moroni, då skulle själva helvetets krafter ha skakats för evigt och djävulen skulle aldrig få makt över människobarnens hjärtan. Alla Moronis kännetecken härstammade från hans stora tro på Gud och på Herren Jesus Kristus, samt att hans fasta beslutsamhet att följa Guds och hans profeters röst. Vi behöver alla bildligt talat förvandla oss till nutida överbefälhavare Moroni för att vinna kampen mot det onda. Jag känner en mycket trofast ung diakon som förvandlade sig själv till en nutida överbefälhavare Moroni. Eftersom han försökt följa det råd han fått av sina föräldrar och ledare i kyrkan har hans tro och beslutsamhet prövats varje dag redan i ungdomen. Han berättar att han en dag överraskades av en mycket besvärlig och obekväm situation när hans vänner tittade på porrbilder på sina mobiler. I just det ögonblicket måste den här unge mannen bestämma sig för vad som är viktigast. Hans popularitet eller hans rättfärdighet. I de få sekunder som följde fylldes han med mod och berättade för sina vänner att det de gjorde inte var rätt. Han sa dessutom till dem att de borde sluta med det. Annars skulle de bli beroende. De flesta av hans klasskamrater förlöjligade hans råd. De sa att det var en del av livet och inte var något fel. Men det fanns en bland dem som lyssnade till den unge mannen och bestämde sig för att sluta med det han höll på med. Denne diakons exempel hade positiv inverkan på åtminstone en av hans klasskamrater. Han och hans vänner fick säkert möta hån och förföljelse på grund av det beslutet. Å andra sidan hade de följt Almas förmaning till sitt folk när han sa: "Gå ut från det ogudaktiga och skilj er från dem. Och rör inte vid deras orena ting." Broschyren Vägledning för de unga innehåller det här rådet från första presidentskapet. Du bär ansvaret för de val du gör. Gud tänker på dig och hjälper dig göra bra val, även om din familj och vänner använder sin valfrihet på fel sätt. Ha det moraliska modet att ståndaktigt lyda Guds vilja, även om du måste stå ensam. När du gör det blir du ett föredöme som andra kan följa. Det godas krig mot det onda fortsätter genom hela livet. Eftersom motståndarens avsikt är att göra alla människor lika olyckliga som han är. Satan och hans änglar försöker fördunkla våra tankar och utöva kontroll genom att fresta oss att synda. Om de kan, förvränger de allt som är gott. Men det viktiga är att förstå att de bara har makt över oss om vi tillåter det. Skrifterna innehåller också exempel på sådana som gav efter för motståndaren och därför blev förvirrade och till och med fördärvade, såsom Nehor, Korihor och Sherem. Vi behöver vara på vakt mot denna fara. Vi kan inte tillåta oss själva att förvirras av populära budskap som enkelt accepteras av världen men som motsäger läran och de sanna principerna i Jesu Kristi evangelium. Många av deras världsliga budskap är inga annat än samhällets försök att rättfärdiga synden. Vi måste komma ihåg att i slutändan ska vi alla stå inför Kristus för att dömas för våra gärningar, vare sig de är goda eller onda. När vi möter dessa världsliga budskap krävs det stort mod och gediget kunskap av vår himmelske faders plan för att välja det rätta. Vi kan alla få styrka och välja det rätta om vi söker Herren och sätter all vår tillit och tro till honom. Men som skrifterna lär måste vi ha ett uppriktigt hjärta och ett verkligt uppsåt. Då uppenbarar Herren sin oändliga barmhärtighet, sanningen för oss genom den heliga andens kraft. Och genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. Den kunskap som vi får genom den heliga anden är inget annat än vårt vittnesbörd som främjar vår tro och beslutsamhet att följa det återställda evangeliets lära, oavsett vilka populära budskap vi får från världen. Vårt vittnesbörd blir till en sköld som skyddar oss från motståndarens brinnande pilar i hans försök att anfalla oss. Och den leder oss tryggt genom det mörker och den förvirring som råder i världen idag. Jag lärde mig den principen när jag var en ung missionär. Min kamrat och jag tjänade en mycket liten och avlägsen gren av kyrkan. Vi försökte tala med alla som bodde i staden. Vi blev varmt välmottagna, men de tyckte om att debattera om skrifterna och ville ha konkreta bevis på att det vi lärde var sant. Jag minns att varje gång min kamrat och jag försökte bevisa någonting för människorna så lämnade Guds ande oss och vi kände oss helt vilsna och villrådiga. Vi kände att vår vittnesbörd behövde bli ännu mer i harmoni med evangeliets sanningar som vi undervisade om. Från den tiden minns jag att när vi bar vårt vittnesbörd av hela vårt hjärta fylldes rummet av en stilla och bekräftande kraft som kom från den heliga anden. Och det fanns inget utrymme för förvirring eller diskussioner. Jag insåg att inga onda makter fanns som förmår förvirra, bedra eller underminera kraften i ett uppriktigt vittnesbörd från en sann lärjunge till Jesus Kristus. Som frälsaren själv lärde vill motståndaren sålla oss som vete så att vi förlorar förmågan att ha ett gott inflytande på världen. Mina kära bröder, på grund av den våg av förvirring och tvivel som sprids genom världen idag måste vi hålla ännu hårdare tag om våra vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium. För då ökar vår förmåga att försvara sanningen och rättvisan avsevärt. Vi vinner då kampen mot ondskan, och istället för att falla på livets slagfält samlar vi andra kring mästarens normer. Jag inbjuder alla att finna trygghet i lärdomarna i skrifterna. Överbefälhavare Moroni förband sin tro på Gud och sitt vittnesbörd om sanningen med kunskap och visdomen som finns i skrifterna. På det sättet litar han på att han skulle få ta emot Herrens välsignelser och uppnå många segrar, vilket också skedde. Jag inbjuder alla att finna trygghet i våra nuvarande profeters visa ord. President Thomas S. Monson har sagt: vi som har ordinerats i Guds prästadöme kan göra skillnad. När vi bevarar vår personliga renhet och ärar prästadömet blir vi rättfärdiga föredömen som andra kan följa. Och vi kan hjälpa till att lysa upp en allt mörkare värld. Och slutligen inbjuder jag alla att lita på Jesu Kristi försoningsförtjänster. Genom hans försoningsoffer kan vi få mod att vinna alla vår tids strider. Även mitt i svårigheter, utmaningar och frestelser. Låt oss lita på hans kärlek och makt att frälsa oss. Kristus sa själv: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag vittnar om dessa sanningar i Jesu Kristi namn. Amen.
My father taught me a significant lesson when I was young.
Min far lärde mig en gång en viktig sak. Han kände att jag började tycka för mycket om timliga saker. När jag hade pengar gjorde jag dem en gång nästan alltid på mig själv. En eftermiddag tog han med mig för att köpa nya skor. På andra våningen i varuhuset bad mig titta ut genom fönstret. Vad ser du, frågade han. Hus, himmel, människor, svarade jag. Hur många? Massor. Så tog han upp den här pengen från sin ficka. Han gav det till mig och frågade: vad är det här? Jag visste ju. En silverdollar. Med sin kunskap om kemi sa han: om du smälter ner den här och blandar den med rätt ingredienser får du silvernitrat. Om vi täcker fönstret med det, vad ser du då? Jag hade ingen aning, så han tog mig till en stor spegel och frågade: vad ser du nu? Mig själv. Nej, sa han. Det du ser är silvrets spegling av dig. Om du fokuserar på silvret ser du bara dig själv, och som en snöja hindrade dig från att tydligt se det eviga mål som vår himmel ska få ha för just dig. Larry, fortsatte han, sök inte efter det som hör den här världen till, utan sök Guds rike, så ska allt detta tillfalla dig. Han sa åt mig att spara pengen och aldrig tappa bort den. Varje gång jag tittade på den skulle jag tänka på den eviga bestämmelse som min himmelske fader har för mig. Jag älskade far och hans undervisning. Jag ville bli som han. Han gav mig en inre önskan att bli en bra far Och mitt hopp är att jag lever upp till hans exempel. President Monson har ofta sagt att våra beslut avgör vår bestämmelse och har eviga följder. Då borde vi väl utveckla en tydlig vision av vår eviga bestämmelse, särskilt den vår himmelska fader vill att vi ska uppnå, evigt faderskap. Låt vår eviga bestämmelse styra alla våra beslut. Hur svåra de än är, stöttar vår fader oss. Jag lärde mig om kraften i en sån vision när jag gick på en vandring med mina söner i en 8-20-tävling. En 8-20-tävling innebär att man vandrar 8 mil på mindre än 20 timmar. Vi började klockan 9 på kvällen och gick hela natten och större delen av nästa dag. Mycket plågsamma 19 timmar, men vi lyckades. När vi kom hem bokstavligen kröp vi in i huset där en underbar fru och mamma hade lagat en härlig middag som vi inte ens rörde. Min yngre son kollapsade totalt utmattad på soffan och den äldre kröps ner till sitt sovrum. Efter en stunds smärtsam vila för min egen del gick jag ner till den yngre sonen och se att han fortfarande levde. Hur är det? Frågade jag. Pappa, det var det svåraste jag någonsin gjort och jag vill aldrig göra om det. Jag tänkte inte tala om för honom att jag heller aldrig skulle göra det. Istället berättade jag hur stolt jag var över att han klarat det något så svårt. Jag visste att det skulle förbereda honom för andra svåra saker i framtiden. Och så sa jag, min son, jag lovar dig en sak. När du åker på mission kommer du aldrig att behöva gå 8 mil på en och samma dag. Bra pappa, då åker jag. De enkla orden fyllde min själ med tacksamhet och glädje. Så gick jag ner till den äldre sonen. Jag låg bredvid honom och rörde vid honom. Hur är det, min pojke? Pappa, det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv och jag kommer aldrig någonsin att göra det igen. Så blundade han och tittade upp och sa, om inte min son vill det. Tårarna kom när jag talade om hur tacksam jag var för honom. Jag sa att jag visste att han skulle bli en bättre far än jag. Hjärtat var fullt för han var så ung och hade redan insett att ett av hans heligaste uppgifter var att bli far. Han kände ingen rädsla för rollen eller titeln. Samma tid som Gud själv vill att vi använder när vi talar med honom. Jag hade ansvaret att vårda det spirande faderskap som brann inom min son. Orden från frälsaren fick en djupare innebörd för mig som far. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Jag gör inte något av mig själv utan det som fadern har lärt mig. Slutcitat. Jag älskar att vara make och far, gift med en utvald dotter till himmelska föräldrar. Det är något av det som ger mig mest i livet. Min förhoppning den kvällen var att mina 5 söner och deras syster alltid skulle se hos mig den glädje som kommer av evigt äktenskap, faderskap och familj. Fäder, jag är säker på att ni har hört uttrycket, predika alltid evangelium och om det behövs, använd ord. Varje dag undervisar ni era barn om vad det innebär att vara en far. Ni lägger grunden för nästa generation. Era söner lär sig vara maka och fäder genom att se hur ni uppfyller dessa roller. Till exempel, vet de hur mycket du älskar och vårdar dig om deras mor? Och hur mycket du älskar att vara deras far? De lär sig hur de ska behandla sin framtida hustru och barn där de ser dig behandla var och en av dem så som vår himmelska fader vill. Genom ditt exempel kan de lära sig respektera, ära och skydda kvinnlighet. I hemmet kan de lära sig presidera över familjen i kärlek och rättfärdighet. De kan lära sig förse sin familj med livets nödvändigheter och beskydd, timligt och andligt. Bröder, av all kraft ber jag er begrunda följande fråga.
Ser dina söner dig sträva efter att göra det vår himmelska fader vill att de ska göra? Jag hoppas svaret är ja. Om svaret är nej är det inte för sent att ändra sig, men ni måste börja idag. Jag vittnar om att vår himmelska fader kommer att hjälpa er. Unga män, ni vet att ni förbereder er för att ta emot Melkisedekska prästadömet, heliga förrättningar i templet, göra er plikt och skyldighet att verka som heltidsmissionärer och sen, utan att vänta för länge, gifta er i templet med en Guds dotter och bilda familj. Så ska ni leda er familj i andliga ting enligt den heliga andens vägledning. Jag har frågat många unga män, varför är du här? Hittills har ingen svarat. Ingen har svarat, för att lära mig bli far, så att jag kan vara förberedd och kvalificerad att ta emot allt som vår himmelske fader har. Ska vi se på era plikter inom aronska prästerömmet enligt kapitel 20 i Lärandeförbunden. Var lyhörd för vad du känner när jag tillämpar de här plikterna på ditt tjänande i familjen. Inbjud alla i familjen att komma till Kristus. Alltid vaka över dem och vara med och styrka dem. Predika, undervisa, förklara, förmana och döpa medlemmar i familjen. Förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. Se till att det inte finns någon ondska i familjen, inte heller inbördes hårdhet, inte lögner, förtal eller skvaller. Se till att familjen ofta kommer tillsammans. Biträd din far i hans plikter som patriark. Stöd din mor med prästadömets kraft när det inte finns en far närvarande. Och när ni blir ombedda, ordinera andra präster, lärare och diakoner i din familj. Det här låter väl som en fars arbete och roll. När ni utför era plikter inom aronska prästadömet förbereder ni unga män er för faderskap. Plikt mot Gud-programmet kan hjälpa er lära om och göra upp planer för att fullgöra era plikter. Det kan vara vägledning och hjälp när ni söker vår himmelska faders vilja och sätter upp mål för att göra den. Vår fader i himlen har sänt er hit just i denna tid för ett särskilt verk och syfte. Han vill att ni ska se klart och förstå vad det syftet är. Han är er fader och ni kan alltid vända er till honom för att få vägledning. Jag vet att vår himmelske fader bryr sig om var och en av oss och har en personlig kvarn för hur vi ska nå vår eviga bestämmelse. Han sände sin enfödde son Jesus Kristus för att hjälpa oss övervinna våra ofullkomligheter genom försoningen. Han har välsignat oss med den heliga anden som vittne, följeslagare och vägvisare till vårt eviga mål, om vi litar på honom. Må vi alla få del av fullheten av faderns välsignelser i livet och uppfyllandet av hans verk och hans härlighet genom att bli fäder för evigt. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal from the conductor, the choir.
På signal från sångledaren står nu kör och församling upp och sjunger tillsammans. Folk och nationer hör himlens röst, nummer 181 i psalmboken. Därefter har jag förmånen att tala till er. Efter mitt tal får vi höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet.
Thank you.
in the late 18th century, Catherine the Great of Russia.
I slutet av 1700-talet tillkännagav Katarina den stora i Ryssland att hon skulle besöka södra delen av sitt rike tillsammans med flera utländska ambassadörer. Guvernören i området, Gregory Potemkin, ville förtvivlat gärna göra ett intryck på besökarna. Så han gick till ytterligheter för att visa upp områdets välstånd. Under en del av resan nedför floden Dnieper påpekade Katarina stolt för ambassadörerna hur blomstrande byarna längs stranden fyllda med flitiga och glada människor. Det var bara ett problem. Allt var på låtsas. Det sägs att Potemkin hade ställt upp kulisser som föreställde verkstäder och hem. Han hade också placerat ut bönder som såg ut att arbeta för att ge intryck av en blomstrande ekonomi. När sällskapet försvann runt kurvan i floden packade Potemkins män ihop den falska byn och fraktade den neråt floden för att förbereda för Katarinas nästa passage. Även om moderna historiker har ifrågasatt sanningshalten i den här berättelsen finns begreppet Potemkin-kulisser kvar i världens vokabulär. Idag syftar det på att man försöker få andra att tro att man är bättre än man egentligen är. Det är naturligt för människan att vilja visa sig från sin bästa sida. Det är därför många av oss arbetar hårt på utsidan av våra hem. Och därför våra unga bröder Aronska prästadömet ser till att varje hårstrå är på plats ifall de stöter på en speciell person. Det är inget fel att ha blankputsade skor, lukta gott eller ens gömma smutsig disk innan hemlärarna kommer. Men när det tas till ytterligheter kan den här önskan att imponera gå från bra till bedräglig. Herrens profeter har alltid höjt en varnande röst mot dem som nalkas Herren med sin mun och ärar honom med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt från honom. Frälsaren var förstående och barmhärtig mot syndare vars hjärta var ödmjukt och uppriktigt. Men han reste sig i rättfärdig vrede mot hycklare som de skriftlärda fariseerna och sadduceerna. De som försökte se rättfärdiga ut för att vinna världens beröm, inflytande och välstånd. Samtidigt som de förtryckte dem som de borde hjälpa. Frälsaren liknade dem vid vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av dödas ben och all slags orenhet. I vår tid har Herren på liknande sätt fördömt prästerumsbärare som försöker skyla sina synder eller att tillfredsställa sitt högmod eller sin fåfängliga ärelyssnad. När de gör det, sa han, drar sig himlarna tillbaka. Herrens ande sörjer och när den har dragit sig tillbaka är det slut med den mannens prästadöme eller myndighet. Hur kommer det här sig? Varför försöker vi ibland se aktiva, framgångsrika och hängivna ut, utåt när vi på insidan, som Johannes uppenbaren sa om Efesierna, har övergett vår första kärlek? I vissa fall kanske vi helt enkelt har tappat vår fokus på kärnan i evangeliet. Blandat ihop skenet av gudaktighet och dess kraft. Detta är särskilt farligt när vi riktar vårt yttre uttryck för lärjungenskap mot att imponera på andra. För personlig vinning eller inflytande. Det är då vi riskerar att bli som fariseerna. Det är hög tid att rannsaka hjärtat och omedelbart rätta till kursen. Frestelsen att visa sig bättre än man är visar sig inte bara i våra personliga liv utan också i våra uppgifter i kyrkan. Jag känner till exempel till en stav där ledarna satte några ambitiösa mål för året. Trots att alla målen såg betydelsefulla ut fokuserade de antingen på vidlyftiga och imponerande uttalanden eller på siffror och procentsatser. När målen hade tagits upp och fastställts började något oroa stavspresidenten. Han tänkte på medlemmarna i sin stav. Som den unga modern med små barn som nyligen blivit änka. Han tänkte på medlemmarna som kämpade med tvivel eller ensamhet eller med allvarliga hälsoproblem utan någon försäkring. Han tänkte på medlemmarna som brottades med spruckna äktenskap, missbruk, arbetslöshet och psykiska sjukdomar. Och ju mer han tänkte på dem, desto mer ställde han sig själv en ödmjuk fråga. Kommer våra nya mål att hjälpa de medlemmarna? Han började undra hur deras stadsmål skulle ha sett ut om de först hade frågat sig, vilken är vår uppgift? Så den här stadspresidenten gick tillbaka till sina råd och tillsammans flyttades de sitt fokus. De bestämdes för att de inte skulle låta de hungriga och de behövande och de nakna och de sjuka och de lidande gå förbi dem utan att de lade märke till dem. De satte upp nya mål med vetskapen om att de nya målen inte alltid skulle kunna mätas. Åtminstone inte av människan. För hur mäter man en persons vittnesbörd, kärlek till Gud eller medkänsla för andra? Men de visste också att mycket av det du kan räkna räknas inte. Och mycket av det som räknas kan du inte räkna. Jag undrar om våra mål som organisation och privatperson ibland motsvarar en modern Potemkin-kuliss. Ser de imponerande ut på avstånd, men möter inte de verkliga behoven hos våra älskade medmänniskor. Mina kära vänner och bröder i prästadömet, om Jesus Kristus satte sig ner med oss och bad oss redovisa vårt förvaltarskap, tror jag inte att han skulle fokusera så mycket på program och statistik. Frälsaren skulle fråga oss om tillståndet i vårt hjärta. Han skulle fråga oss hur vi älskar och tjänar dem vi ansvarar för. Hur vi visar vår kärlek till vår hustru och familj. Och hur vi lättar deras dagliga börda. Frälsaren skulle fråga oss hur du och jag närmar oss honom och vår himmelske fader. Vi kan behöva rannsaka våra hjärtan. Till exempel kan vi fråga oss varför vi tjänar i Jesu Kristi kyrka. Vi kan till och med fråga oss, varför är vi här på det här mötet idag? Jag antar att om jag skulle besvara den frågan på en ytlig nivå skulle jag kunna säga att jag är här därför att president Monson har bett mig att tala. Så jag hade egentligen inget val. Dessutom förväntade sig min hustru att jag skulle gå. Och hur kan jag säga nej till henne? Men vi vet alla att det finns bättre skäl för att närvara vid våra möten och leva som hängivna lärjungar till Jesus Kristus. Jag är här därför att jag av hela mitt hjärta vill följa min mästare, Jesus Kristus. Jag längtar efter att göra allt han begär av mig i detta stora verk. Jag hungrar efter att bli uppbyggd av den helige anden och få höra Guds röst när han talar genom sina ordinerade tjänare. Jag är här för att bli en bättre människa, för att bli upplyft av exemplen som mina bröder och systrar i Kristus visar och för att lära mig ett effektivare sätt att tjäna de behövande. Kort sagt är jag här för att jag älskar min himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Jag är säker på att det är därför ni är här också. Det är därför vi är villiga att uppoffra för att följa frälsaren. Det är inte bara tomma ord. Det är därför vi med heder bär hans heliga prästadöme. Oavsett om ditt vittnesbörd är blomstrande och friskt eller om din närvaro i kyrkan liknar en potemkinkuliss, är den goda nyheten att du kan bygga vidare på den styrka du har. Här i Jesu Kristi kyrka har du utrymme att moga andligen och närma dig frälsaren genom att tillämpa evangeliets principer dag för dag. Med tålamod och uthållighet kan även lärjungens minsta handling eller den minsta gnistan av tro bli till det helgade livets flammande brasa. Faktum är att det är så de flesta brasorna börjar, med en enkel gnista. Om du känner dig liten och svag, kom helt enkelt till Kristus, som gör så att det svaga blir starkt. Den svagaste bland oss kan genom Guds nåd bli andligt stark, eftersom Gud inte gör skillnad på människor. Han är den trofaste guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd när man älskar honom och håller hans bud. Det är min övertygelse om att Gud kan nå ut till och bistå en fattig rysk flykting från en anspråkslös familj i ett krigsdrabbat land på andra sidan jordklotet från kyrkans huvudkontor, så kan han nå ut till er. Mina kära bröder i Kristus, skapelsens Gud, som blåste liv i universum, har förvisso kraften att blåsa liv i er. Förvisso kan han göra er till den oförfalskade andliga ljusets och sanningens varelse som ni vill vara. Guds löften är säkra och vissa. Vi kan få förlåtelse för våra synder och renas från all orättfärdighet. Och om vi fortsätter att ta emot och följa dessa sanna principer, personligen och i våra familjer, kommer vi till sist till en punkt där vi aldrig mer hungra eller törsta. Ty lammet som står för tronen ska vara vår herde och leda oss till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från våra ögon. Men det kan inte hända om vi gömmer oss bakom personliga, religiösa eller strukturella fasader. Ett sådant ytligt lärjungeskap hindrar inte bara oss från att se oss själva så som vi verkligen är. Det hindrar oss också från att verkligen förändras genom frälsarens försoningsunder. Kyrkan är inte en utställningslokal för bilar, en plats där vi ställer ut oss själva så att andra kan beundra vår andlighet, vår förmåga eller vårt välstånd. Den är mer som en verkstad. Ditt fordon i behov av reparation kan komma för underhåll och rehabilitering. Och är vi inte alla i behov av reparation, underhåll och rehabilitering? Vi kommer inte till kyrkan för att gömma våra problem utan för att rätta till dem. Och som prästens bärare har vi ytterligare ett ansvar att vara herdar för Guds jord, inte av tvång utan av fri vilja, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta, inte heller som herrar över de som har kommit på vår lott, utan som föredömen för jorden. Kom ihåg, bröder. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Den största, mest kapabla och mest fulländade människan som någonsin vandrat här på jorden var också den mest ödmjuka. Han utförde en del av sitt mest imponerande tjänande i enskildhet, med bara några få iakttagare. Och han bad om att inte tala om för någon vad som hade hänt. När någon kallade honom god avledde han snabbt komplimangen och insisterade på att ingen är god utom en, och det är Gud. Det är tydligen att världens beröm inte betyder något för honom. Hans enda avsikt var att tjäna sin fader och alltid göra det som behagar honom. Vi gör klokt i att följa vår mästares exempel. Bröder, detta är vår höga och heliga kallelse. Att representera Jesus Kristus. Att älska som han älskade. Att tjäna som han tjänade. Att lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna. Och se till de fattiga och behövande. Och ta hand om änkor och föräldralösa. Det är min bön, bröder, att när vi tjänar i våra familjer, kvorum, församlingar, stavar, samhällen och nationer, vi då motstår frestelsen att dra uppmärksamhet till oss själva och istället strävar efter en långt större ära, att bli ödmjuka, äkta lärjungar till vår Herre och frälsare Jesus Kristus. När vi gör det vandrar vi längs den stig som leder till vårt bästa, mest sanna och ädlaste jag. Detta vittnar jag om i vår mästares Jesu Kristi namn. Amen.
I am grateful for the trust to speak to the priesthood of God.
Jag är tacksam för förtroendet, uppdraget att tala till Guds prästadöme över hela jorden. Det tynger mig, tynger på mina axlar eftersom jag vet något om det ansvar Herren har lagt på er. När du tog emot prästadömet, tog du emot rätten att tala och handla i Guds namn. Den rätten blir verklighet först när du tar emot inspiration från Gud. Bara då kan du tala i hans namn. Och bara då kan du handla i hans namn. Du kanske har gjort misstaget att tänka, det är inte så svårt. Jag får nog inspiration om jag skulle ombes tala eller behöver ge en prästadömets välsignelse. Eller en ung diakon eller lärare kan trösta sig med tanken, när jag blir äldre eller när jag blir kallad som missionär, då vet jag vad Gud vill säga och vad Gud skulle göra. Tänk på dagen när du måste veta vad Gud vill säga och vad han vill göra. Den har redan kommit för oss alla, var vi än är i vårt prästerumskall. Jag växte upp på missionsfältet under andra världskriget. Medlemmarna bodde långt ifrån varandra och bensinen var hårt ransonerad. Jag var den enda diakonen i grenen. Medlemmarna gav sina fasta offerkuvert till grenspresidenten när de kom till faste- och vittnesbördsmötet i vårt hem. När jag var 13 flyttade vi till Utah till en stor församling. Och jag minns mitt första uppdrag att gå till hemmen och samla in fastoffer. Jag tittade på kuverten och märkte att efternamnet på ett var samma som ett av de tre vittnena till Mormons bok. Så jag knackade på dörren med tillförsikt. En man öppnade dörren, såg bistert på mig och röt åt mig att gå min väg. Och jag gick iväg med nedböjt huvud. Det var nästan 70 år sedan. Men jag minns fortfarande den känsla jag hade den dagen vid ytterdörren. Att det var något jag borde sagt eller gjort. Om jag bara hade bett i tro när jag gick ut den dagen. Då hade jag kanske blivit inspirerad till att stå kvar lite längre. Le och säga ungefär, trevligt att träffa dig. Tack för det och tack för det du och din släkt har gett tidigare. Hade jag sagt och gjort det, kanske hade han blivit ännu mer irriterad. Kanske till och med förelämpad, men jag vet vad jag kunde ha känt. Istället för att vara ledsen när jag gick, kunde jag ha känt ett milt beröm i mitt sinne och hjärta. Bra gjort. Vi måste alla tala och handla i Guds namn i stunder när vårt eget omdöme inte räcker till utan inspiration. De ögonblicken kan komma när det inte finns tid för förberedelser. Det har hänt mig ofta. Det hände för många år sedan när en far sa att läkarna sagt åt honom att hans svårt skadade treåriga dotter skulle dö inom några minuter. Och när jag la händerna på en fläck på hennes huvud som inte var täckt av bandage måste jag veta som Guds tjänare vad han vill ha sagt och gjort. Orden kom till mitt sinne och mina läppar att hon skulle leva. Läkaren som stod närmast mig fnyste av avsmak och bad mig gå undan. Jag gick ut från det sjukhusrummet med känslan av frid och kärlek. Den lilla flickan överlevde och kom gående i mittgången under ett sakramentsmöte under min sista dag i den staden. Jag minns fortfarande den glädje och tillfredsställelse jag kände efter vad jag sagt och gjort i Herrens tjänst för den lilla flickan och hennes familj. Skillnaden på mina känslor på sjukhuset och den ledsnad jag kände när jag gick från den där dörren som diakon kom från det jag lärt mig om sambandet mellan bön och prästadömets kraft. Som diakon hade jag ännu inte förstått att kraften att tala och handla i Guds namn kräver uppenbarelse. Och för att få den, när vi behöver den, behöver vi be och arbeta med tro för den heliga andens sällskap. Kvällen innan jag gick till den där dörren för att hämta fasta offer hade jag bett aftonbön vid sängdags. Men i veckor och månader innan det där telefonsamtalet från sjukhuset hade jag bett regelbundet och gjort det som enligt president Joseph F. Smith skulle låta Gud ge oss den inspiration som behövs för att ha kraft i prästerdömet. Han sa det enkelt. Vi behöver inte ropa till honom med många ord. Vi behöver inte trötta honom med långa böner. Vad vi behöver och det vi borde göra så som sista dagars heliga för vårt eget bästa är att ofta komma till honom för att vittna om honom, om att vi minns honom och att vi är villiga att ta på oss hans namn, hålla hans bud och åstadkomma rättfärdighet. Sen berättade han vad vi borde be om så som hans tjänare som lovat att tala och handla för Gud. Han sa, vad ber ni om? Ni ber att Gud må erkänna er, att han må höra era böner. Det handlar inte så mycket om vilka ord vi använder, utan tålamodet vi visar. Det är att komma till vår himmelske fader med en önskan att erkännas av honom personligen. Han är Gud över allt, allas fader, och han är villig att ägna odelad uppmärksamhet åt ett av sina barn. Det var kanske därför frälsaren använde orden: Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn. Det är lättare att känna den rätta vördnaden när man knäböjer eller böjer huvudet. Men det är möjligt att känna att man närmar sig sin himmelske fader i mindre formell, kanske tyst bön, som man ofta behöver göra. Det är ljud och människor omkring dig en större del av dagen. Och Gud hör våra tysta böner. Men vi kan behöva lära oss att stänga av distraktioner för ögonblicket. När vi behöver kontakt med Gud och kanske inte kommer när det är tyst. President Smith sa att man kan behöva be Gud att Gud ska erkänna ditt kall att tjäna honom. Han vet redan allt om ditt kall. Han kallade dig. Och när du ber till honom om din kallelse uppenbarar han mer som du får veta. Jag ska ge ett exempel på vad en hemlärare kan göra när han ber. Du vet kanske redan att du ska besöka varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda, samt att sköta alla familjeplikter. Alltid vaka över kyrkan och vara med och styrka dem och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller. Samt att se till att kyrkan kommer ofta tillsammans och även se till att alla medlemmar gör sin plikt. Till och med för den erfarna hemläraren och hans juniorkamrat är detta ju omöjligt utan den heliga andens hjälp. Tänk på alla de familjer eller enskilda som du har kallats att betjäna. Mänskligt omdöme och goda avsikter räcker inte. Så du ber om att kunna förstå deras hjärtan, att veta vad som saknas i människors liv och hjärtan som du inte känner så väl. Du behöver veta vad Gud vill att du ska göra för att hjälpa dem och göra allt det så gott du kan och känna Guds kärlek till dem. Det är för att du har så viktiga och svåra prästerdömsuppdrag som president Smith föreslår att du, när du ber, alltid ska vädja till Gud att han ska välsigna dig med sin ande. Du behöver den heliga anden, inte en gång, utan så mycket som Gud vill ge dig som ständig följeslagare. Därför måste vi alltid be att Gud ska leda oss i vårt tjänande av hans barn. Eftersom vi inte kan uppnå vår potential inom prästerdömet utan att anden är med oss, är du personlig måltavla för all lyckas fiende. Om han kan fresta dig att synda, om han kan minska din förmåga att ledas av anden och så minska din kraft i prästerdömet. Det är därför som president Smith sa att du alltid ska be att Gud ska varna och beskydda dig från ondska. Han varnar oss på många sätt. Varningar är en del av frälsningen. Profeter, apostlar, statspresidenter, biskopar och missionärer höjer alla en varnande röst för att undkomma olyckan genom tro på Guds, på Jesus Kristus, omvändelse och att ingå och hålla heliga förbund. Som prästerumsbärare ska du vara en del av Herrens varnande röst, men du måste själv följa varningen. Du överlever inte andligen utan den heliga andens skydd och sällskap i ditt dagliga liv. Du måste be för det och arbeta för att få det. Bara med den ledningen kan du hitta fram längs den trånga och smala stigen genom ondskans dimmor. Den heliga anden blir din vägvisare när han uppenbarar sanningen när du studerar profeternas ord. Att få den ledningen kräver mer än att lyssna och läsa halvhjärtat. Du behöver be och arbeta med tro för att lägga ner sanningens ord i ditt hjärta. Och du måste be att Gud ska välsigna dig med sin ande, att han ska leda dig i all sanning och visa dig den rätta vägen. Det är så han ska varna dig och leda dig på den rätta vägen i livet och i ditt prästerdöms tjänande. Generalkonferensen är ett viktigt tillfälle att låta Herren öka din styrka att tjäna i Guds prästerdöme. Du kan förbereda dig genom bön och du kan förena din tro med dem som ber. De ber under den här konferensen om många välsignelser över många folk. De ber att andan ska komma över profeten och Guds språkrör. De ber för apostlarna och alla de tjänare som kallats av Gud. De innefattar er från den nyaste diakonen till den erfarna högprästen och en del både unga och gamla som snart går till andevärlden där de får höra: bra, du gode och trogne tjänare. Den hälsningen kommer att förvåna många. De har kanske aldrig haft något stort ämbete i Guds rike på jorden. En del kan tycka att de inte sett några resultat av sitt arbete eller att vissa möjligheter att tjäna aldrig gavs till dem. Andra kan känna att deras tid för tjänande blev kortare här i livet än de hade hoppats. Det blir inte de ämbeten vi haft eller den tid vi tjänat som vägs i Herrens vågskål. Det vet vi genom Herrens liknelse om arbetarna i vingården, där betalningen var densamma oavsett hur länge de tjänat eller var. De blir belönade efter hur väl de tjänat. Jag känner en man vars tid i vingården avslutades igår kväll. Han behandlades för cancer i åratal. Under de här åren av behandling accepterade han en kallelse att hålla möten med och ha ansvar för medlemmar i sin församling vars barn flyttat från hemmet. Några var änkor. Hans kall var att hjälpa dem finna tröst i umgänge och studier av evangeliet. När han till sist fick den allvarliga prognosen att han bara hade en kort tid kvar att leva, var biskopen bortrest. 2 dagar senare skickade han ett meddelande till biskopen genom sin högprästernas gruppledare. Han sa om sitt uppdrag: jag har hört att biskopen är bortrest, så jag har ansvaret. Jag tänker på ett möte för vår grupp nästa måndag. 2 medlemmar kan ta oss på en rundtur i konferenscentret och vi kan använda en del medlemmar till att köra och några scouter att dra rullstolar. Beroende på vem som anmäler sig har vi kanske tillräckligt med gamlingar för att klara oss själva. Men det vore bra att ha lite backup om det behövs. Det kan också vara en bra familjekväll för de som hjälper till. Men låt mig veta innan jag lägger upp planen. Tack. Sedan överraskade han biskopen med ett telefonsamtal. Och utan att nämna sitt eget tillstånd eller tappra arbete frågade han: biskop, finns det något jag kan göra för dig? Bara den heliga anden kunde ha låtit honom känna biskopens börda när hans egen var så förkrossande. Och bara den heliga anden kunde ha gjort det möjligt för honom att skapa en plan att tjäna sina bröder och systrar lika effektivt som han planerade scoutingen när han var ung. Med en trons bön kan Gud ge oss kraft i prästerdömet att hantera alla situationer vi hamnar i. Det krävs helt enkelt att vi ödmjukt ber att anden visar oss vad Gud vill att vi ska säga och göra och fortsätta leva värdiga den gåvan. Jag bär mitt vittnesbörd om att Gud, Fadern, lever, älskar oss och hör våra böner. Jag vittnar om att Jesus är den levande Kristus, vars försoning gör det möjligt för oss att bli renade och därigenom värdiga den helige andens sällskap. Jag betygar att genom vår tro och hängivenhet kan vi en dag få höra orden som ger oss glädje: bra, du gode och trogne tjänare. Jag ber att vi ska få den underbara hälsningen från den mästare vi tjänar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Bröder, vi är glada för er närvaro här ikväll. Vi tackar också prästerhemskören för den inspirerande musik de framfört, liksom alla de som hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare i det här mötet blir vår käre profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Mästare, hör hur det stormar. Tacksägelse får vi sedan av äldste Robert C. Gay i det 70s kvorum.
One of my most vivid memories is attending priesthood meeting as a newly ordained deacon.
Ett av mina starkaste minnen handlar om när jag var på ett prästerhemsmöte som nyordinerad diakon och sjöng O kommen i Guds män som inledningssalm ikväll till alla som samlas här i konferenscentret och till hela världen. Åter tar jag andan i den här enastående salmen och säger till er, kommen i Guds män, ni som har tagit emot prästadömet. Låt oss begrunda våra ämbeten, låt oss reflektera över våra ansvar. Låt oss fastställa vår plikt och låt oss följa Jesus Kristus, vår Herre. Fastän vi är olika vad gäller ålder, seder och nationalitet, är vi förenade till ett i vårt prästadömskall. För oss alla är återställelsen av aronska prästadömet till Oliver Cowdery och Joseph Smith genom Johannes döparen av allra största betydelse. Likaså är återställelsen av Melkisedekska prästadömet till Joseph och Oliver genom Petrus, Jakob och Johannes en dyrbar händelse. Låt oss ta på fullaste allvar de ämbeten, ansvar och plikter som hör till det prästadöme som vi bär. Det kändes som ett stort ansvar när jag kallades som sekreterare i diakonernas kvorum. Jag skrev mycket samvetsgrant i de uppteckningar jag förde, för jag ville göra mitt allra bästa i det ämbetet. Jag kände stolthet över mitt arbete. Att göra allt jag kan efter bästa förmåga har varit mitt mål i alla ämbeten jag någonsin innehaft. Jag hoppas varje ung man som ordineras till aronska prästdömet får ett andligt medvetande om heligheten i sitt ordinerade ämbete, liksom tillfällen att ära det ämbetet. Jag fick ett sådant tillfälle som diakon när biskopsrådet bad mig ta sakramentet till en hembunden medlem som bodde 1,5 kilometer från kapellet. Den där speciella söndagsmorgonen när jag knackade på Brother Wrights dörr och hörde hans svaga stämma säga kom in. Då steg jag in inte bara i hans enkla stuga utan också i ett rum fyllt av Herrens ande. Jag närmade mig Brother Wrights säng och la mycket försiktigt ett stycke bröd på hans läppar. Så höll jag upp en bägare med vatten för honom att dricka. När jag gick såg jag tårar i hans ögon och han sa Gud välsigne dig, min gosse. Och Gud välsignade mig med uppskattning av sakramentets heliga emblem och av det prästadöme jag bar. Ingen diakon, lärare eller präst från vår församling glömmer någonsin våra minnesvärda besök i Clarkston, Utah, till Martin Harris grav. Han som ju var ett av de tre vittnena till Mormons bok. När vi stod runt den höga granitpelare som utmärker hans grav, medan en av kvorumledarna läste för oss de genomträngande orden i Tre vittnens vittnesbörd som finns i början av Mormons bok, växte hos oss en kärlek till den heliga uppteckningen och de sanningar som finns där i. Under de åren var vårt mål att bli som Mosias söner. Om den sades det. De hade blivit starka i kunskapen om sanningen. Ty de var män med sunt förstånd och de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta. Och därför hade de profetians ande och uppenbarelsens ande. Och när de undervisade, undervisade de med Guds kraft och myndighet. Jag kan inte komma på något värdigare mål för en ung man än att bli beskriven så som Mosias tappra och rättfärdiga söner. När jag närmade mig 18 års ålder och beredde mig för den obligatoriska militärtjänst som krävdes av unga män under andra världskriget rekommenderades jag för Melkisedekska prästerdömet. Men först måste jag ringa min stabspresident Paul C. Child för att få en intervju. Han älskade och förstod de heliga skrifterna och det var hans avsikt att alla andra också skulle älska och förstå dem. Jag hade hört från några av mina vänner om hans detaljerade och utforskande intervjuer och ville ha minimal kontroll av mina skriftkunskaper. Därför ringde jag honom och föreslog att vi skulle träffas påföljande söndag på en tid som jag visste var bara en timme innan hans sakramentsmöte. Han svarade, men Broder Månsson, det ger oss inte alls nog tid att studera skrifterna ordentligt. Och sen föreslog han en tid, 3 timmar före sitt sakramentsmöte. Och han sa åt mig att ta med mina personligt markerade skrifter. När jag kom hem till honom den söndagen hälsades jag varmt välkommen. Och sen började intervjun. President Child sa om Broder Månsson, du bär aronska prästadömet. Har du någonsin betjänats av änglar? Jag svarade, nej, det hade jag inte. När han frågade om jag visste att jag hade rätt till det svarade jag igen att jag inte visste det. Då sa han, Broder Månsson, återge ur minnet 13 kapitlet i Läran och förbunden. Jag började. I Messias namn förlänar jag er, mina medtjänare, Arons prästadöme, som innehar nycklarna till änglars betjäning. Stopp, sa president Child. Så sa han med stilla och mild stämma. Broder Månsson, glöm aldrig att du som bär aronska prästadömet har rätt att betjänas av änglar. Det var nästan som om en ängel var i det rummet den dagen. Jag har aldrig glömt den intervjun. Jag känner fortfarande andan i det högtidliga tillfället när vi tillsammans läste om aronska och melkisedekska prästadömets ansvar, plikter och välsignelser. Det här kommer inte bara till oss utan också till våra familjer. Vi har förmånen att tjäna dem. När jag ordinerades till äldste och dagen för min avresa till aktiv tjänst i flottan var en medlem av församlingens biskopsråd tillsammans med min familj på tågstationen för att säga adjö. Strax före avgångstid la han i min hand en liten bok med titeln Missionärshandbok. Jag skrattade och sa, jag skulle ju inte ut som missionär. Han svarade, ta den i alla fall. Den kan komma väl till pass. Det gjorde den. Jag behövde ett hårt, fyrkantigt föremål att lägga i botten på min sjösäck så att kläderna hölls på plats
och blev mindre skrynkliga. Missionärshandboken var precis vad jag behövde. Den tjänade väl i min sjösäck i 12 veckor. Kvällen före julpermissionen tänkte vi på hemmet. Barackerna var tysta. Men så bröts tystnaden av min kamrat i kojen bredvid. En mormonpojke, Leland Merrill, som började stöna av smärta. Jag frågade varför. Och han sa att han mådde riktigt dåligt. Han ville inte gå till basens sjukstuga, för han visste att om han gjorde det skulle han inte få åka hem nästa dag. Han verkade bli sämre timme för varje timme. Han visste att jag var äldste och bad mig till sist att ge honom en prästadömets välsignelse. Jag hade aldrig förgett en välsignelse, hade aldrig tagit emot en välsignelse och hade aldrig sett en välsignelse ges. När jag tyst bad om hjälp kom jag ihåg missionärshandboken längst ner i min sjösäck. Jag tömde snabbt säcken och tog med boken till nattlampan. Där läste jag hur man välsignar sjuka. Med många nyfikna matroser som tittade på gav jag välsignelsen. Innan jag hunnit lägga tillbaka allt i säcken sov Leland Merrill som ett barn. Han vaknade nästa morgon och mådde bra. Den tacksamhet vi båda kände för prästadömets kraft var oerhörd. Åren har gett fler tillfällen att ge välsignelse till dem som behöver än jag kan räkna. Varje tillfälle har gjort mig djupt tacksam att Gud anförtrott mig den heliga gåvan. Jag vördar prästadömet. Jag har bevittnat dess kraft gång på gång. Jag har sett dess styrka. Jag har förundrats över de underverk det har åstadkommit. Bröder, vi har alla anförtrotts en av de dyrbaraste gåvor som någonsin förlänats mänskligheten. När vi ärar vårt prästadöme och lever så att vi alltid är värdiga, då flödar prästadömets välsignelser genom oss. Jag älskar orden i Läran och förbunden kapitel 121, vers 45, som berättar vad vi måste göra för att vara värdiga. Låt ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och till trons egna och pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet och läran om prästadömet ska falla över din själ som himlens dagg. Som bärare av Arons prästadöme är vi engagerade i Herren Jesu Kristi verk. Vi har svarat på hans kallelse, vi går hans ärenden. Låt oss lära av honom. Låt oss följa i hans fotspår. Låt oss leva efter hans lära. Genom att göra det förbereder vi oss för varje tjänande han kallar oss att utföra. Det här är hans verk. Det här är hans kyrka. Ja, han är vår anförare, ärans konung och Guds son. Jag vittnar om att han lever och bär detta vittnesbörd i hans heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Sky.
Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. I dessa prästerumsmötets slut tackar vi dig för vår möjlighet att vara prästerumsbärare och tackar för de budskap, talade och outtalade, som vi har fått motta genom den heliga anden och dina tjänare. Röst. Vi älskar vår profet Thomas S. Monson, och vi älskar det första presidentskapet och ber om alla dina välsignelser som de behöver för att leda prästerdömet i den här kyrkan. Vi ber att den helige anden ska kunna genomströmma våra hjärtan, att vi ska ha kraft att använda vårt prästerämme för att samla din flock. Och vi ber om en speciell välsignelse för den unga generationen, de unga vuxna. De ska kunna växa upp i kyrkan. Och vi ber nu när vi åker hem om vi ska komma hem med säkerhet. Och vi är så tacksamma för denna världens frälsare och hans offer. Och hans uppståndelse som vi firar imorgon. I Jesu Kristi namn. Amen.